A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan, och vi är tillbaka med en intervju, och det är ingen mindre än Anton Berg ifrån Spår.
Hallå, hallå!
Uppföljning kan man säga.
Ja, det känns kul att vara tillbaka.
Ja, du har varit med innan här, och då var det ju fokus bland annat på dokumentären om Knutby och lite andra saker. Det, tidigare vad du hade gjort med Peter dokumentär och sen hur det hamnat under på Spår och sådär. Nu har det så att säga gått många tåg på spåren, eller vad man nu kallar det, och du har producerat hela 12 säsonger av just Spår.
Ja, vi är ju ett gäng, men absolut, vi har jobbat på. Nu kommer snart säsong 13 faktiskt också.
Ja, det är ett gäng. Det är faktiskt där jag tänkte börja. Spår är en del av Förd er studio.
Mm.
Som också har andra, ska vi kalla det, kanaler eller sådär. För att alla säsonger, oavsett om det är Spår eller Skuggland och så vidare, så är det ju olika innehåll i olika säsonger där. Finns det, för du har ju, man kan säga, du har ju lite om, när du producerar Spår så är det ju du, Anton och Martin Jonsson tillsammans med en redaktion. Nu är ni fyra här senaste säsongen. Medan när du gjorde Skuggland här, så då var det Skuggland ihop med Anton Berg. Hur ser relationerna ut? Vad det var egentligen i den här poddsfären när det kommer till dokumentärerna du gör?
Ja, men alltså Spår startades jag, mig och Martin, och där är vi jätteglada att vi har kunnat anställa fler personer som hjälper oss nu, Eva-Lisa Wallin och Maria Hansson Botin, som är två jätteduktiga radioberättare och journalister som hjälper oss att liksom växla upp där och kunna, för vi märker ju att folk vill lyssna på mer Spår, men jag och Martin kan liksom inte klona oss själva. Så det där är ett sätt att dels kunna göra mer Spår, men också kanske kunna vidga synen på vilka typer av brott vi kan ta upp och vilka historier vi kan berätta där. Men sen har jag känt ett behov av också kunna berätta historier som kanske inte är typiska brottsfall i grunden, utan mer kanske människoöden och mer draman så att säga. Och då har jag haft förmånen att få gå ihop med Third Air Studio i ett annat samarbete, och då gör vi det under podden Skuggland, och då när jag gör den så är det Anton Berg tillsammans med Skuggland.
Okej. Att intervjua dig är ju som att ha ett smörgåsbord framför sig. Nej, det är nästan som har den här som man ser, man ska illustrera just brott och utredning och så vidare. Har man helt tavla framför sig med olika pennstreck som går dit och dit och dit. Och du är ändå så en himla bred individ här. Vi måste prata om Spår, vi måste prata om Skuggland, vi måste prata om en man i en hiss. Vi måste prata om författarkarriär och så vidare. Jag tar ner bollen här nu, och jag tänker att vi börjar med en ekonomisk fråga istället då. För att när vi pratade om dig och det du hade gjort förra gången, så var du, vi kunde läsa lite mellan raderna, att du var lite kritisk mot public service ersättningsmodell. Att det var lite tufft att göra i podd, Peter Dokumentär och så vidare rent ekonomiskt. Och det är också någonting som har pratats om i branschtidningar och sådär, att det ges inte så mycket pengar till produktionsbolagen och att egentligen jobbar för självkostnadspris och sådär.
Mm.
Finns det, känner du dig mer fri och finns det mer ekonomiska muskler då i den privata sfären genomförd er studio? Ni är fyra alltså i redaktionen. Har du en större frihet nu?
Ja, men det har jag ju. Och jag inser också att i dessa tider nu där det skär ner, inte minst på Sveriges Radio, men egentligen i hela poddbranschen och hela världen skär ju ner. Liksom. Det är tufft för många. Då är jag otroligt privilegierad. Jag inser det liksom. Men jag inser också att det har varit på tok för länge som Sveriges Radio har betalat på tok för lite för P3 Dokumentär, som är ett sånt flaggskepp och ett sånt viktigt program. Men frågar du dem så går det ju jättebra. De har ju folk som vill göra det här programmet, så att jag förstår att de är helt nöjda. Men för min del så är jag jättetacksam över att få ha utvecklat mig själv som berättare under de åren när vi jobbade där för P3 Dokumentär. Det har ju gjort sen att en stor andel lyssnare hängde med oss när vi gjorde spår. De visste liksom vem jag var, vem Martin var. Och det gjorde att vi kunde fortsätta berätta fast för en ny digital värld med Acast tillsammans. Men sen har det också på sikt lett, tack vare det jobbet vi gjorde sen där då med spår och de fall, jag menar, att vi började med Kaj Linna-fallet där och att det gick som det gick, gjorde ju sen att vi fick liksom fortsätta göra spännande saker. Och det har sin tur lett till att vi har då valt att låsa in podden, skaffa en stabil ekonomi genom trogna prenumeranter. Och det är otroligt häftigt att få känna det, att vi kan anställa när folk avskedar. Det gör också att vi måste vårda såklart det vi gör väldigt noga. Vi är ju väldigt måna om att de här prenumeranterna stannar kvar och att de dessutom blir fler. Men peppa peppar och givet som det är idag så har det också gjort att jag kan göra de här lite mer knäppare och mer udda historierna. Som till exempel mannen i hissen du nämnde faktiskt det.
Ja, vi ska komma tillbaka. Jag skrattar. Det är ju en historia som inte vi ska skratta åt. Men jag kan inte sluta tänka på det faktumet att han skapade ett Instagram-smeknamn som hette Hiss, som heter Hisspojken.
Så det är humor. Ju
viss, humor där, ja. Men ibland så hör man dig bara. Ibland så hör vi Martin Jonsson. Och i avsnittet med Grizzly här så hör vi Eva-Lisa Wallins röst väldigt mycket. Och ibland blandas det och så vidare. Hur sitter ni där och bestämmer vem är det som ska vara liksom berättaren i den här säsongen av Spår?
Ja, men så är det ju. Och man kan säga att vi hörs, kan man säga, vad ska vi säga då? Nej, men alltså, den som hörs mest är den också som har gjort mest jobb, kan man säga. Att Eva-Lisa Wallin hörs mycket i Grizzly-säsongen är för att det är hennes grundjobb som ligger till grund för hela den berättelsen. Det är hon som har gjort nästan alla intervjuer och så. Och sen så hjälper jag och Martin till. Vi vet ju att våra röster är viktiga för podden och för liksom att hålla spårformatet. Men det kan också finnas poänger med att man hörs vid olika tillfällen. Det blir ju till exempel då, om jag gör en intervju så blir det ju konstigt om någon annan berättar att ja, men man såg fiskmåsarna cirkla över oss där vi satt på parkbänken. Ja, det kan ju egentligen bara reporten som var där på plats berätta liksom. Men ibland så finns det också poänger med att byta röst för att citat kanske en röst ska dra. Om man ska citera långa stycken från en dom, det är ju perfekt att byta röst då liksom. Så att vi jobbar här ganska mycket så.
Ni tog ju det till en helt ny synkroniserad nivå, du och Martin, i fallet med Julia då. Hur ni då, där byter ni rätt mycket just mellan uppläsare. Upplevde jag det som? Jag vet inte om det var något du tänkte på. Att ni kompletterar varandra bra.
Ja, men vi försöker tänka igenom så att vi också använder, inte bara så här, båda ska höras lika mycket eller båda ska faktiskt höras eller sådär, utan det ska också gärna finnas ett syfte med att byta röst.
Hur går ni tvär? För jag, när jag lyssnar på det er så analyserar jag också hur ni jobbar. För att jag vet själv hur mentalt uttröttande det är för mig att planera innehåll. Vad som ska in vad. Jag jobbar mycket då i själva redigeringen. Alltså jag filmar tid. Så jag redigerar och filmar i samma ordning. Så det som ska vara först i en film filmar jag först. Och det som är slut. Mm. Jag har extremt svårt att filma vid olika tillfällen och så. För då min blekinghjärna räcker inte till där, brukar jag säga. Men ni har ju mycket där att ni dels gör ut reportagen och sen gör ni, läser ni in då. Du har byggt en box där ser jag bakom dig där du får förbättra ljudet också. Jag läste eller jag hörde i någon intervju att du inte var riktigt nöjd eller läste kanske det var att du inte var riktigt nöjd med ljudet i din... är det ett garage du sitter i eller du har
en friggebord?
Friggebord var det, just det, ja. Precis. Ja, och det har du fixat till och sådär nu. Lång utläggning här, men hur jobbar ni med just att bygga upp storyn, avsnitten i vad som ska komma in var? Sitter ni och skriver långa manus? Sitter ni och har liksom trådar på väggen? Eller hur går det till rent praktiskt där för att få ihop det?
Vi har ju, ja men vi har väl börjat med, dels börjar vi pitcha inför varandra, den här storyn tror jag på, den innehåller det här och det här är konstigt och det här borde vi undersöka. Kommer man förbi det och där alla säger att då kör vi, då görs det en hel del research och intervjuer och sen börjar, och redan i det stadiet så börjar man också skissa på hur de olika avsnitten bör se ut i textform. Och sen är vi igång och bandar och donar. Men sen när man har liksom varit ute och gjort inhämtningsfasen, läst alla böcker, intervjuat alla människor, läst alla förundersökningar och domar och grejer, dokument, så då börjar ju liksom själva framställningsfasen när man skissar på hur det ska faktiskt låta och skriver ner manus. Sen går vi igenom manusen tillsammans, lite line by line. Kan du verkligen stå för det här? Vem säger det här? Borde det inte vara så här? Och, så där går vi in gemensamt och använder alla våra 8 öron och ögon. Och sen bandar vi våra prator och bygger ihop projekten. Lägger musik och sen skickar vi det till ljudtekniken heter det, som mixar alltihopa. Ja.
Som inte är Dennis Klarin, för de som känner till, lyssnar på podden innan. Dennis Klarin är vår ljudtekniker, han får detta bandet, men ni har annan. Ni har otroligt bra ljud, och när du tog in ljudet ifrån Kringsrätten i Malmö, när i säsongen med Julia, så lät det nästan som att du var inkopplad på mickarna. Det var otroligt bra ljud.
Ja, men det kan man göra där också. Det är precis så. Det finns en liten sån, vad heter den här kontakten, du vet, med 3 stift. XLR-kontakt.
XLR, ja.
Ja. Mm. Och jag vet att förr i tiden när det kunde hända att det var flera radioreportrar som följde samma rättegång, då fick man bara koppla in så man dessutom hade en vidare kopplingsdosa. Så att det inte bara var, nej, nu, jag kom först, jag tog allt ljud. Men det var ingen trängsel nu senast, kan jag säga.
Nej. Och vi tar lite Julia där, för att denna fallet som jag funderar ju också lite, så vi ska, alla som lyssnar på denna intervjun här nu har ju naturligtvis inte lyssnat på Spår, men den Julia säsongen, är den fortfarande upplåst eller har ni låst ner den igen?
Ja, vi låser upp den till och med den 13 februari när vår nya säsong om infiltratören kommer. Men fram tills dess så kommer den vara gratis.
Och detta går ut idag fredag den 9. Och det Perfekt. Betyder att ni har då några dagar på er att lyssna på Julia säsong, vad blir det, 11?
10.
Det är en makalös historia. Tragiskt på alla sätt och vis. Det finns ingenting i detta som inte bara är oerhört tragiskt. Det ska ju sägas att det kom ut ett avsnitt här nu nyss då. Men vad har hänt med Julia? Den säsongen då är upplåst här fram till och med 13. Sen är det ju så att betalar vi för er studio så får vi tillgång till alla säsonger, alla avsnitt. Det är inte mycket pengar, Anton, att betala. Det är ju fortfarande runt 45 kronor per månad.
Ja, 49 tror jag det är.
49. Mm.
Möjligen måste vi höja här snart med tanke på hur inflationen har varit de senaste åren. Det har varit 49 sedan starten här. Men vi vill inte ta alldeles för mycket betalt för det här. Vi vet att folk har tv-abonnemang. Folk har sina digitala abonnemang och vi är jätteglada för att människor vill vara med och liksom stötta vår journalistik. Och vi tycker att det ska vara skärligt, vi måste kunna gå runt, men det ska heller inte liksom, vi är inte i den här branschen för att bli rika.
Nej, så är det. Angående ju då, vad händer med Julia säsongen här, ska vi då inte, vi ska inte gå in för mycket detaljer här då, just för att den finns möjlighet att lyssna för den som inte, ni inte har gjort det här då, antingen här då till den 13 februari eller om ni då blir prenumeranter på Thördel Studio. Så jag ska liksom, det är därför jag också ställer frågorna lite flytande då, eller lite mer öppna, Anton. min fråga är, ni har gått ifrån att göra poddar om historiska händelser, som sen i och för sig redan första säsongen då blev en historisk händelse i sig då när Kajlina fick resning och sådär. Men det har varit mycket historiska saker. Det har varit till och med så att ni har fått jaga vittnen och sånt. Men i just vad hände med Julia? Och Julia är då en kvinna som hette Julia Augustin som bodde här i Malmö. Där gjorde ni ju mycket och stora delar av säsongen under tiden händelserna skedde. Utredningar, domstol, tingsrätten och nu hovrätten. Och det har också varit några sådana tidigare där ni till och med har liksom pausat säsongen för att ställa frågor till lyssnarna om det finns mer information att få.
Mm.
Det måste vara ett väldigt annorlunda sätt att producera innehåll än att ha historisk fakta.
Ja, men det är det faktiskt. Här visste vi ju inte alls på förhand var vi skulle hamna. Vi hade en ganska god idé. Vi visste att det skulle liksom inte sticka iväg totalt. Men det var också någonting som var väldigt intressant med att följa det här fallet. Eftersom vi också fick, det var själva premissen här. Julias mamma och bror tyckte att de fick för lite information av polisen om vad som har hänt Julia. Och kände att ingen hörde dem när de protesterade mot det och hur de blev behandlade av polismyndigheten. Så därför pratade vi med varann och de tyckte att kan inte ni då försöka luska ut vad som har hänt med vår dotter och syster. Tack vare goda kanaler utredningen så lyckades vi också. Men vi visste också att mycket av det här kommer vi ändå inte kunna publicera förrän det faktiskt väcks ett åtal. Så det fanns liksom hela tiden två sidor där som vi var tvungna att beakta och väga mot varandra. Och det skapade ibland enormt huvudbry för oss, men till slut så är vi väldigt glada över sättet vi kunde göra den här säsongen på. Det är inte alltid vi kommer fortsätta jobba på det viset. Det är också ibland först när man kommer 30 år senare som folk börjar prata i vissa fall och sådär. Jag menar, Kajlina-säsongen var ju både och, för att där tog vi ett gammalt fall där Kajlina hade suttit 11 år för det här mordet och sen gjorde vi vår granskning och sen så sköt det fart igen och så satt vi där på hovrättsförhandlingen och följde den och släppte den nästan samma vecka den var liksom. Så att vi har ju gjort både och. Vi har ju till exempel valt att inte nämna namn på de misstänkta här i Julia. Och det finns de som frågar det finns ju en dom nu, då borde ni väl nämna namnet. Men det är också sånt där, då får vi vara istället då överdrivet försiktiga eftersom vi när vi börjar med det här inte vet hur det kommer sluta. Och det tycker jag har funkat bra. Så att det här blir nog kanske inte sista gången vi gör på det här viset.
I det här fallet så det kom ju till hela säsongen av att Julias mamma och bror kontaktade er ju.
Ja, vi kontaktade varandra. Jag kommer inte ihåg vem som ringde vem till slut, men vi fick tips. Okay. Och sen, men visst, det utan deras, utan att kunna ha deras liksom stöd och deras känsla av att fasen, ni måste ju, kan inte ni hjälpa oss här? Då hade det inte blivit någon säsong.
Nej, för du måste få så himla många människor som kontaktar dig och vill att du ska göra dokumentär om just deras fall.
Ja, så himla många, men visst får vi tips.
Ja, okay.
En av nackdelarna med att låsa in sin podd, det är ju att man inte når ut riktigt lika mycket längre. Så när podden var gratis fick vi mer tips. Så var det ju.
Det var så, ja. Mm. Nej, men jag tror att till och med det nämndes där efter just Kajlina-fallet där. Om att det var många som hör av sig och att i många fall när det granskades så var det nog rätt. Det var kanske inte så konstigt att domen hade blivit som den blev då, men att ni sen hittade fall där det har begåtts många övertramp.
Mm.
Ni har i säsongen med Julia nått både då både anhöriga, ni har suttit med polisen, två poliser, utredare och en annan kvinna som också jobbade som anhörig kontakt, kan man kalla det, översatt på svenska. De översätter ju inte det. Och pratar väldigt öppenhjärtat och tydligt framförallt. Och utan heller försök till att förminska de egna problemen inom kåren. Ni pratar och intervjuar också åklagaren. Och ni pratar också med direkt och intervjuar även försvarsadvokaten. Väldigt öppenhjärtat, och det kändes som att alla inser att när spår kommer så pratar vi och det blir bra. Men så har det inte riktigt varit, för i en säsong som är egentligen senaste säsongen då ju, så har han haft jätteproblem att få komma åt att intervjua ens huvudpersonen. Genom att ni inte har kommit in och får intervjua på fängelset. Stämmer det?
Mm. Nej, det är verkligen så. Alltså, förr kunde det vara så när man jobbade för Sveriges Radio att man ringde och hörde av sig från Sveriges Radio. Då fanns det ju naturligtvis en väldigt stor tyngd i det och folk ställde upp. Och likadant när man sa Peter i dokumentär efter några år så var det ju sådär, det var det folk som aldrig har snackat innan som plötsligt, ja men det där är bra, det vill vi vara med i. Det kände jag att det var ett jäkla grymt erkännande. Sen började vi med spår och då fick man börja med att förklara för folk vad en podd var. Liksom. Då är det ju uppförsbacke. Men nu vet ju folk vad en podd är, men istället så är utmaningen nu att nu, jaha, krimpoddar, kom inte hit liksom. Nu har det börjat bli så dåligt rykte kring olika övertramp som folk gör i branschen, så att nu får vi ändå liksom jobba i lite motvind trots att de flesta vet vad spår. Alltså folk, de flesta säger, men folk som jobbar som advokater till exempel, de har bra koll på spår och många poliser också och sådär. Det gör till exempel att här fick jag ju liksom, när det gällde Julia så visst, de poliserna jag pratade med, de har ju ställt upp bra och så, men det finns också poliser som absolut inte ville ställa upp på intervju i det fallet. Det finns också, det var inte så att åklagaren jublade när jag hörde av mig och härjade och försökte få henne att ställa upp, men hon ställer upp till slut. Men och likadant när jag sitter på hovrätten och ska banda där så, så finns det liksom att jag frågade innan när jag skulle sitta på hovrätten i Malmö behövde jag liksom akkreditera mig eller så. Nej, det är bara att komma. Sen när jag kom så säger ändå vaktmästaren där att, eller vakten liksom att, ja, har du pratat med rättens ordförande? Nej. Ja, det måste man alltid göra innan. Jaha, men nej, eller vadå? Och så får jag höra att det kan komma folk som sitter där och bandar saker med laptops och grejer. Så det är väl inte bara heller krimjournalister utan det är väl ett allmänt liksom. Det finns ju högerextremer, till exempel extremister som håller på och kverulerar och dummar sig. Så visst, det är ett annat klimat idag när många kan spela in. Men det du nämner där är att vi hade också problem med kriminalvården. Och det har ju verkligen, det går i vågor, men jag skulle tro att de är, precis som polisen idag, väldigt ansträngda. De har ju, jag menar, det var likadant när vi skulle göra intervju med Helge Fossmo i Knutby-dokumentären, att det fanns massor av människor som avrådde honom från att prata med oss och det är jobbigt för fängelser när journalister dyker upp och det är plötsligt så ska du kanske ha en ganska tungt tryck på din organisation och så plötsligt ska du hinna följa vederbörande till besökscellen och träffa en journalist och prata med den och, men det kan de inte säga för att det skulle liksom vara att på något sätt dra ner på folks rätt att yttrandefrihet då. Men sen, så istället hittar de på många konstiga jävla svepskäl. Ja, ni får komma och intervjua oss, men du får inte ta med någon bandspelare. Jaha, men det blir väldigt svårt för mig då när jag jobbar med ljud. Ja, men du vet så här. Och det där har blivit värre. Kriminalvården har blivit svårare att ha att göra med de senaste 3-4 åren.
I detta fallet så fick ni nej när ni var från spår. Mm. Och sen så fick ni ja som frilansjournalist. Och sen fick ni nej ifrån spår.
Jag tror till och med att det var så att vi sa, Maria hörde av sig som frilansjournalist bara, hon nämnde inte spår och så sa hon, nej men jag är journalist, jag vill träffa den här personen. Ja, nej det går inte. Och här överklagare, nej. Vad fan, okej. Vi fick aldrig någon rimlig jävla förklaring heller tyckte vi. Då beslutade vi att be en annan manlig frilansjournalist höra av sig. Han skrev samma sak, ja jag är frilansjournalist, jag vill intervjua samma intern, samma intagna person. Ja visst det går bra. Ja, jag vill banda. Ja. Och det var ju helt sjukt ju. Det enda som skiljer de två är ju typ könet.
Det gick väl också upp till att ni överklagade det här och att kriminalvården fick ändå rätt. Det var bara att de ändrade sina argument där baserat på att...
Det är helt oförklarligt. Helt oförklarligt.
Som triggar mig alltså. Det triggar mig något så oerhört mycket. För det är ju lite det här som är ett tecken på hur välfungerat samhälle fungerar. Och även om det är otroligt jobbigt att bli granskare så är det ju så vi någonstans behåller våra demokratiska institutioner. Att inte de fallerar åt någon form av... Alla institutioner kan bli för... Inte introverta är inte rätt ord, men alla institutioner kan bli för... Man tar genvägar när man inte tror att det kommer bli några konsekvenser liksom. Och så är vi ju alla som människor liksom.
Alltså för mig var det ju helt isande att se det där. Hur jag visste att det finns ett godtycke inom kriminalvården och många andra myndigheter också. Men här är det verkligen maktens arrogans alltså vi ser. När de inte när man tycker att den ena får komma, den andra får inte, och man beslutar lite sådär med ganska dålig argumentering, och att ändå när vi överklagar så går man alltid på myndighetens linje, nästan aldrig på journalistens. Och det är ju helt isande när man tänker sig, om de hade argumenterat på samma sätt med Kaj Linna, då hade vi inte gjort en säsong av Kaj Linna, och då skulle jag säga att han hade suttit kvar.
Ja, verkligen. Och då är ju nästa fråga är ju det här att kriminalvården har ju dock ingenting att vinna på. Alltså de är ju inte ägande av någon form av prestigefråga runt. Om man sa, ifall
man frågar man dem idag så skulle de väl bara vara glada om folk kommer ut från deras fängelser. Ja. Då slipper de jobba, men nej, men alltså skämt åsido, nej. Det är vad fan, de ska ju bara se till att vi kan ha ett möte där jag kan intervjua en människa som har sin grundlagsfästa rätt att prata med journalister. Ja. Det är ju helt sjukt.
Vi ska lämna de avgörande minuterna i Åtvidaberg som det handlar om. Men om ni är mer intresserade av vad som händer där runt den frågan och naturligtvis hela säsongen och så, så finns är det då säsong 12 här av Spor.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ja du, att bli fast i en hiss en hel helg, Anton Berg. Är det något du har drömt mardrömmar om efter att du gjorde en podd-dokumentär om Thomas Fleetwood?
Mm.
En man som fastnar i en hiss.
Ja, det är ju helt, alltså när man ser den hissen också. Jag bodde ju på samma hotell som han ägde då i Bad Karstein. Men först efteråt, och då har de ju renoverat bland annat hissen, så den är mycket större nu. Så jag försökte sätta mig in i hur han hade haft det, men det går ju inte riktigt, för den här hissen var ju, alltså den är som en liten telefonkiosk, om ni kommer ihåg hur de var. Alltså det är tre man stående där inne, då är det fullt. Där fastnar ju han i fyra dygn då.
Åh fy fan.
Ja. Ja, det är verkligen klaustrofobiskt.
Utan mobiltelefon.
Nej, det var det som var problemet. Och när han ringde på larmknappen, då gick den ju bara ner till receptionen och hela hotellet var tomt, för det var off-season när det här hände. Mm. Det var ju liksom hans eget hotell då, och han skulle bara ner och hämta en grej i repan, och så glömde han mobilen och så stannar hissen. Och så blir han kvar där. Och det är ju upptakten, kan man säga.
För exakt! Att... Varför? Ja. Anton Berg går och gör en hel, och det är också så många avsnitt också, man bara tänker, vad handlar det här om egentligen, Anton? Hur har han fått storhetsvansinne? Vi vet att Anton Berg är Sveriges mest prominenta podd-dokumentärskapare, mannen med den raspiga rösten, som min son säger. Alltså, du sa innan att det är ett privilegium att få jobba med det här, men det är ett privilegium att få ha dig, att du jobbar med här i Sverige, Anton Berg. Men nu går det alltså att göra en podd om en man i en hiss. Och hela avsnittet handlar ju också. Första avsnittet handlar ju om varför hela friden du gör detta. Och vi ska faktiskt inte heller avslöja varför du gör det. Men det är klart att det finns. Eller varför. Vi ska inte avslöja liksom slutet och så. Men någonstans så. Hur tusan gick det här till? När den här säsongen som är en del av Skuggland då, inte Spår, va?
Ja, men så är det. Ja, men det är klart att jag hade mina tveksamheter kring den också. Kan man göra så här? Samtidigt så kände vi att Skuggland är ett forum för, där vill vi liksom utveckla poddandet. Vi vill berätta historier som inte har någon annan plats. Jag hade aldrig kunnat pitcha den här till Sveriges Radio till exempel. Så jag tänker att jag är ju väldigt liksom nästan för, håller på att säga, transparent i själva podden med hur det går till och hur den här historien kommer till mig, för det gör den. Men kanske borde jag varit lite tydligare i slutet på avsnitt 1, för att första avsnittet är gratis och sen säger vi till folk, vill ni höra fortsättningen så får ni betala 49 spänn då. Då är det 5 avsnitt till, och då handlar det om vad som händer när Thomas Fleetwood faktiskt kommer ut ur den här hissen. För det är egentligen då han hamnar i verkliga problem. Och jag, sen säger inte jag mycket mer än så. Och det kanske inte räcker. Jag har också fått folk som har hört av sig. Fan, det tog ett år innan jag bestämde mig för att lyssna på den här podden. Och då frågade jag direkt, varför tog det sån tid? Nej, men jag tyckte inte det lät så spännande där i slutet. Så kanske borde vi teasat ännu lite mer om de makalösa äventyren som fortsätter i Lissabon när Thomas hamnar. Han skaffar sig en liten bar och hamnar i klona på och också tas om hand av olika, man skulle säga två olika advokater av helt olika virke kan vi säga.
Mm, det kan man verkligen säga.
Ja, och sen börjar förvecklingar där jag faktiskt befinner mig vid ett tillfälle på konstjakt. Och jag kan säga att det var sjukt spännande. Särskilt när vi hittar det här garaget och hittar vad som finns där. Ja, mer än så säger jag inte.
Man får följa med där på en, och det är ju hisnade äventyr. Man får ju lite sådana här, de här, när världen var väldigt mycket, du vet, när vi var små då, när vi var lite yngre, så var ju världen inte riktigt lika stor som nu. Och jag vet ju när, det var på den tiden då släktingar åkte utomlands och kom hem med Toblerone som var större än det var hemma. Då var ju världen väldigt stor för en liten och sådär. Och James Bond var ju sån här, hela grejen var att man fick följa med liksom runt om i världen på olika ställen.
Coola kasinon, häftiga stränder.
Ja, men exakt. Den här känslan liksom hela introt här när
bra
du
att du får
den här,
det
liksom,
ja, men
Europas
bra.
Bakgator och liksom,
ja, men det var verkligen meningen
väldigt bra.
Och jag tror att det fanns
ja,
det som fanns inom mig var en uppdämdhet, för jag har rest mycket med min familj när jag var liten sådär runt Europa med bil och grejer och jag märkte att jag hade saknat det så enormt under pandemin, så att när jag väl kom till liksom, alltså när jag bodde på det här hotellet i Bad Gastein, när jag också fick liksom, jag är första gången jag varit i Lissabon hela mitt liv och jag kan bara rekommendera den staden till alla. Den är helt fantastisk. Och sen så liksom, just att Thomas vänner då, som är de som har hjälpt dem här, de är så utspridda. Någon bor fan på Filippinerna, en annan på Irland och någon bor i Nice, och de liksom måste då stråla samman för att hjälpa sin vän som inte har någon annan. Alltså det är en historia om ensamhet, om vad som händer när man blir utsatt och gammal och vad sann vänskap egentligen är och vad den kostar.
Mm, ja, det är det. Jag var också sån, det var inte ett år jag gick mellan ettan, men det var lite så här, jag lyssnade med den som vi ofta gör då i bilen då, jag och min son. Och sen så sitter min hustru med hörlurar bak och lyssnar på Stadsbyggnadspodden och sådana roliga saker som hon är intresserad av.
Vad i helvete, utkonkurrerad av den alltså.
Ja, precis, utkonkurrerad av Stadsbyggnadspodden.
Ja, det är tufft.
Så är det när man är gift med kommunala arbetare. Men då sitter vi och lyssnar. Det var ju väldigt typiskt sådär att han tappade ju intresset. För det var ju väldigt långt första avsnitt om en hiss och en man i en hiss. Och sen, så, men samtidigt så förstod man ju att någonting mer fanns. Men det tog ett tag där innan man gick in på liksom resten av avsnitten. Men sen när jag satt och har lyssnat klart, så jag bara tänkte, alltså det finns ju ingen annan här svenskspråkig journalist som hade fått ihop detta, Anton. Alltså det går inte.
Ja, men det är väldigt sagt. Ja, det är jättesnällt sagt, men den har ju det fanns ju en historia här och det fanns och det är möjligt att ibland blir det långt ibland, men, och det är tufft också eftersom jag har jättemånga intervjuer men inte så många på svenska, och det är folk pratar engelska fast med ganska dålig brytning, alltså tyskar som pratar engelska. Jag tycker att det är fantastiskt, jag älskar ju att det liksom adderar, men det gör ju också det svårare att lyssna. Och sen kom vi till Portugal och portugiser som pratar engelska älskar jag också, men det är inte heller lätt att lyssna på. Men jag tänkte att fan, det får det vara värt, för det så ska det låta. Folk ska känna doften, de ska höra ljuden, de ska liksom få atmosfären.
Det är ju Österrike. Bad Gastein är ju just Österrike. Ja, österrikiska Alperna.
Ja.
Så nej, visst. Ja. Och sen en advokat som helt plötsligt tappar sin engelska. Men det där ska vi inte spoila så mycket mer, tänker jag. Vilken grej. Och det är dessa två poddäventyr som du jobbar med. Det är Spår och sen så har du då gjort tillsammans med då Skugglan, som ju är så att säga inom samma sfär då för er studio. Saknar du tv någonting? Saknar du?
Ja, men vi har faktiskt en grej på gång där också. Det kommer i augusti en dokumentär om Anderstorp. och när Smokey fick Formel 1-VM till Sverige.
Oj då.
Vi går tillbaka till 70-talet.
Just det. Den är kvar.
Det är makalösa personer, makalösa karaktärer och polisonger och mustascher, solglasögon. Drömmar som är för stora egentligen för ett litet Sverige, och sen så plötsligt så bara, men på den här torrmossen ska vi bygga en motorbana, och vi bygger den direkt så stor som man kan köra VM, och varför då inte se till att Formel 1-VM kommer till Sverige? Alltså det är helt makalöst.
Varför inte? Ja. Flygplats också.
Det var en del av hans plan.
Och så, vad härligt, vad spännande. Och då ska man ju också prata liksom att det största problemet med Anderstorp nu är det alltså att miljöljudregler då, att det låter för mycket på den här banan då, där mitt ute egentligen, Småland, Gislaved, det bor ju knappt någon där. Alltså fascinerande är det, så fascinerande. Vad kul för Knutby-dokumentären, det är väl den... Vi har funderat lite så här när man, för som mig, det kan vara lite svårt att intervjua dig, Anton, för att jag är en dålig intervjuare. För jag ser, som du märker, så är jag ju, ser jag ju upp till allt du gör då, va? Till och med din röst. Så då kan man ju vara lite så här, om man vill vara lite kritisk då, kritisk intervjuare. Ja. Det var till och med så att i förra intervjun så tackade du till och med att det var en generös intervju, och då visste jag, då hade jag inte ställt några kritiska frågor. Men jag har övat här nu.
Jag
har letat fram några här nu. Ja. När jag gjorde den intervjun och om Knutby så... pratar vi lite om den, och jag tog egentligen upp bara kritiken mot det kreativa. Det vill säga att det var väl uppenbart att senare det var inspelade i efterhand, vissa av dem då, så att säga. Och det var ju, och det brett pratade vi också om, för det var ju svårt att springa runt med GoPro-kameror och fånga ögonblicken. Men sen samtidigt så tyckte jag det var väldigt bra gjort, och det är också så man ska göra det. Men det var det vi pratade om. Men sen så läste jag också lite att ni har fått lite kritik för hela dokumentären, och att folk tyckte inte att de presenterade så som de kanske ville. Var det så? Det riktades en viss kritik då.
Ja.
Hur hanterar man, för det pratade vi också om här, det här att ni är ju tydliga ibland att ni gör inte de här dokumentärerna för de här huvudpersonernas skull, utan att det handlar ju om någonting större, och att det ibland kan krocka där. Men hur, om du får den kritiken som gavs, om du kan förtydliga den lite, och vad är liksom svaren där?
Ja, men det fanns ju då några personer som kände sig felporträtterade från den gamla Knutby-sekten. Där hade de liksom, ja, så här var det ju. Dels var det ju då Daniel Linde som hörde av sig, för att han tyckte att vi använde för mycket av SOS-samtalet, som vi ville visa en poäng på, att vi ville spela upp det i ljud när han ringer och håller på att dö. Han ringer då.
Han har blivit skjuten. Ja. Han är grannen.
Han är väldigt utsatt i den situationen. Man måste handskas mycket varsamt med det samtalet. TV4 hade själva blivit fällda för att ha spelat upp mycket av det i en av deras dokumentärer. Och då vill vi spela upp av det. Vi vill att man ska höra Daniels verkliga röst i den här situationen, för polisens transkribering av samtalet är felaktig. Det finns nämligen två röster på inspelningen, och polisen har skrivit fel. Och vi vill ju undersöka om det är så att det finns fler personer som har varit involverade i planläggningen eller direkt involverade i själva mordet. Och då tycker vi att det där är en stor sak. Jag ringer då Linde, vi kommer överens om att vi får spela upp en liten del. Exakt vad en liten del är, det kommer vi ju inte definiera i det där samtalet. Och efteråt så säger Daniel Linde att han tycker att vi har spelat upp alldeles för stor del. Han är mycket arg. Jag menar att vi har ju kommit överens och får spela upp en så stor del som vi behöver. Där tycker vi helt enkelt olika. Och det är tråkigt, men jag vet inte om jag hade gjort likadant idag igen eller inte. Men vi gjorde en överenskommelse som jag tyckte var tydlig, och han tyckte inte det. Jag har lärt mig att till nästa gång får jag vara ännu tydligare då. Men sen fanns det en annan kritik också. Det var att av de liksom 100 personer vi har intervjuat som har haft olika delar i den här sekten, så var två missnöjda och tyckte att vi hade visat dels ansikten på sektmedlemmar från gamla arkivklipp, man såg vilka de var, och dels hade vi använt röster från rättegången, den nya rättegången, utan att förvränga dem. Där hade vi tagit beslut att det här är människor som har haft ansvar i den här sekten. De är väldigt, generellt var det så när man pratade med Knutby före detta Knutby-medlemmar, att de var väldigt duktiga på att berätta vad alla andra hade gjort. Men sitt eget ansvar ville man helst, det var svårare att prata om, och det är högst mänskligt, men vi kände att det här är en väldigt spännande psykologisk process som har pågått här inne, men att lägga all makt eller ansvar snarare på tre ledarfigurer här, det är att göra det lite för lätt för sig. Så vi hade en idé om att vi skulle visa ansikten även på dem som hade haft någon form av ansvarsroll, liksom varit äldstebröder eller haft någon liksom. Och det var vi kanske inte helt, jag menar SVT som då gjorde den här granskningen av vår dokumentär, bara det är ju speciellt att en konkurrent som själv gör en dokumentär om Knutby känner att de måste också granska en annan. Det gör ju att liksom själva, ja, jag kunde känna mig att vi blev påhoppade av en konkurrent och det är inte skitsnyggt liksom. Men visst, de här människorna var ju genuint förtvivlade och de hade, det var ju också ett problem, de kunde inte gå till någon granskningsnämnd för HBO och till exempel Netflix har inte ansvarig utgivare, de ligger inom ett digitalt liksom ramverk som gör att den här pressetiken som vi gärna med Spår till exempel har vi ju valt att ansluta oss själva trots att vi inte behöver. Martin Jonsson är ansvarig utgivare just för att man ska kunna klaga på oss. Vi vill inte. Och det där var ju, det lärde jag mig också i den här processen, att det är inte så bra att göra journalistik som sen inte går att klaga på något rimligt sätt.
Nej, för då blir, det blir inget avslutat fall heller för er där, utan granskaren blir en konkurrent i form av public service, även om det finns kanske mindre, det finns nog tuffare konkurrenter med mindre kvalitet på sin granskning än det där.
Ja, absolut, och de kom ju fram till, de sa ju också i den här, det var ju Kulturnyheterna, att ja, men ni har ju många av dem vi har pratat med som ni har varit i kontakt med och intervjuat säger ju att det, allting är bra. Om man bara tack då.
Ja.
Det är ju omöjligt om man pratar med 100 personer. Att 100 personer är nöjda med den kommunikationen eller hur det sen blev. Och jag kan väl känna att jag beklagar att vi har varit otydliga mot vissa. Men jag står 100% för den dokumentären vi gjorde.
Ja. Men det hade ju inte gått att göra annorlunda. Jag har svårt att se att resultatet.
Man kan välja att inte visa ansikten. Det hade kunnat vara en stark historia ändå. Man hade kunnat förvränga en ljud, absolut. Men det här var de val vi gjorde och de kändes rätt då.
Tycker det finns inget tråkigare än när du har gruppbilder. Jag satt och kollade på dokumentär om en amerikansk dokumentär om Hillsong-rörelsen.
Mm.
Mycket gruppfoton och filmer och så vidare. Tänk om allt var blörat liksom. Det är så tråkigt de här gruppfotorna när allting är blörat liksom.
Mm.
Och sådär. Och det vart ju mycket, ansikte på tagen och så vidare. Men angående det så tänker jag just om vi går tillbaka till Julia där, så ni blir väldigt nära de anhöriga där. Är det en aktiv tanke ni har då att inte bli för beroende av dem eller kan man bli för beroende av dem, att man hanterar dem på ett annat sätt? För även där, de är ju också en del av hela målet kan man ju säga. Hur resonerar du där? Och den frågan ställer jag just för att jag själv är så himla svår. Jag har så lätt att jag vill ha en tanke där jag vill vara till lags. Liksom. Så jag har så svårt ibland att veta vad jag egentligen, om jag gör någonting just för att jag har ett behov av att vara schysst. Eller varför jag gör saker. Hur hanterar ni sådana tankar?
Ja, men den är jätteviktig. För det är jättelätt att man hamnar. Jag tenderar ju ofta när jag har gjort en ny intervju så tenderar jag alltid luta åt den sista intervjun jag har gjort. Att så här är det. Nu har jag lärt mig. För då har man liksom processat allting, lagt det. Och så gör man en intervju med en person som tycker på ett visst sätt. Och så bara, just det. Så gör man en intervju till och så vacklar man åt andra hållet. Liksom. Så att det finns verkligen risker i det här. Men vi försöker ju tänka på samma sätt som det vi sa till Kaj Linna första gången. Att vi gör inte det här för din skull. Och den här granskningen, alltså hittar vi skit på dig Kaj så tar vi upp det. Och det gäller ju samma sak för Julia här då liksom, och hennes anhöriga. Att sånt som pekar åt ett annat håll kommer vi också ta upp. Liksom. Det är ju därför till exempel vi låter advokaten få berätta om allting som inte stämmer i åklagarens sakframställan och liksom i åklagarens case. Jag upplever inte som att de anhöriga tycker att det är ett problem. De vill inte heller att vi ska liksom, de anlitar oss för att vi är proffs, inte för att vi ska bli, de har redan ett målsägande beträde som står på deras sida liksom. Och i det här fallet så är det svårt att känna just när det gäller Julia att man hade kunnat Ja, det som är intressant där är ju att de två anhöriga, mamman och brodern, tar den här förlusten av sin anhörig på så olika sätt. Och det har ju också varit viktigt att förstå. För att då kan jag liksom känna att, ja, men är det som mamman säger här? Det vore ju för jävligt. Nej, men vänta nu, brorsan säger ju att det bara känns på det här viset. Aha, men då kanske vi är här någonstans mitt emellan liksom. Och det gör ju också att jag har lite förståelse ändå för polisens sida när man ska prata med anhöriga. Brodern är mindre missnöjd än mamman. Har polisen gjort ett dåligt jobb då? Eller har polisen bara helt enkelt inte kunnat nå fram till mamman? Någonstans där får man ju försöka redovisa så mycket som möjligt och sen så är det ju upp till lyssnaren att avgöra vad man själv tycker.
I Julia-avsnitten där så det är mycket fokus på att de anhöriga inte har fått svar på grund av att det då är, och det har de inte fått på grund av att det är en förundersökning pågående.
Mm.
Det kan ibland kännas som att det är unikt i Julia-fallet att de anhöriga inte fått svar. Men så här måste det vara i alla utredningar, att polisen inte kan säga någonting till de anhöriga. Vad var det som satt igång just de frågeställningarna just med fallet Julia då?
Ja, men i Julia-fallet så är det väl unikt på det sättet att det tar sån otrolig tid innan de får. Och de blir lovade att snart får ni, och snart blir det åtal, och snart blir det åtal, och så händer ingenting. Och man förstår också från första början att polisen har varit snett ute och sen kommit på att vänta nu, så här ligger det nog till. Och det blir ju spännande förstås när man måste omvärdera sin första tanke. Det är alltid intressant. Och sen, det är ju ett bestialiskt brott där det liksom går upp för folk efterhand, utredarna och alla, vad det är som har hänt. Och jag tycker också att det är väldigt speciellt, för att man märker att polismyndigheten är satt under hård press på grund av gängvåldet. Det går helt enkelt ut över andra brott. Det här är ett sånt brott som det gick ut över. Här la man inte de resurserna från början som man hade behövt, och därför gör man också misstag när man glömmer att tömma en videokamera till exempel utanför Julias lägenhet som man borde ha tittat på. Och den gav dem ändå, de hade en vecka på sig där, alltså den sparade materialet i en vecka, det är lång tid, och ändå misslyckas man med det. Så att dels så säger en hel del om hur vår polismyndighet just nu tacklar den tuffa verkligheten och vem som då hamnar i kläm, Julias anhöriga till exempel. Men den vittnar också paradoxalt nog om väldigt bra polisarbete som görs av de personer som vi hör i podden. De har ju dessutom lagt ett enormt eget engagemang i den här historien som jag skulle vilja säga är ganska unikt. Det är sällan man hör poliser prata så om olika brottsoffer. Och det tyckte jag var intressant med tanke på att jag fick ju en helt annan bild av de anhöriga som inte hade samma ingång till de här poliserna som jag pratade med. Det krockar väldigt mycket där, att fan, de här poliserna, jag känner ju att de är duktiga. De skulle ha jobbat mer och hårdare och tidigare. Men det de insatser som görs är ju fan bra. Och sen har vi de anhöriga som bara, vad fan, det här är ju skit. Och i det finns ju något väldigt intressant att belysa, tycker jag.
Jag minns ju tidningsartikeln om det här. Jag skulle väl säga att, jag vet inte om det var jag eller om det var tidningsartiklens misstag, som var densamma som den liksom första ögonblicksbilden då av vad som hade hänt där inne. Jag minns ju, det var verkligen så här, hur bara ryckte på axlarna att här har det hänt någonting i någon sunkig lägenhet, kanske två drogrelaterat eller någonting. Alltså den här baksidan som man inte är en del av. Och sen visade det sig vara någonting helt annat också. Så hela avsnittet får ju en själv att kanske rannsaka sig själv också lite i det här. Hur man ser på vissa brott och hur allvarliga de är liksom. Så att den det är ju väl, den är som alla andra egentligen väldigt viktiga avsnitt eller säsonger att lyssna på. Och det är ju ett människoöde som är oerhört tragiskt. Vi ska lämna poddandet nu och så ska vi först och främst konstatera att har du fått ett nytt namn i Danmark? Eller du har fått en bokstav i ditt ja. Författarnamn i alla fall?
Ja, de tycker inte att jag kan heta där som chokladen. Så att jag fick heta Anton och så fick jag trycka in från mitt mellannamn Mattias. Fick jag trycka in ett M. Så i Danmark är jag tydligen känd som Anton M. Berg.
Anton M. Berg. Och du är känd i Danmark som författare då framförallt?
Ja, det skulle jag tro.
Det skulle jag tro. Tre böcker har det blivit.
Ja, trilogin är klar i och med boken som kom ut i våras, den sista akten.
En podd, radio, dokumentär, journalist, i lagom ålder i Stockholm som åker runt. Tre böcker. Och med det tre böcker också så får du kalla dig författare officiellt, var det så? Man behöver skriva två böcker.
Ja, just det. Åtminstone för att få vara med i författarförbundet.
Ja, alltså, det är en gång ingen gång. Två gånger är så att säga en hel serie.
Ja, då kan vi lita på att du är något att ha.
Vad bra. Vad hette?
Det Aderton heter första, Trohetseden andra och sen nu då den sista akten. Det är en poddjournalist, Axel Sköld, som hamnar i en historia som han inte riktigt kan släppa trots att hans chefer säger åt honom absolut inte fullfölja. Så gör han ändå det och han lurar ut den här historien. Han ger faktiskt en dokumentär till sin chef som hon lyssnar på och godkänner, men sen ger han en helt annan ljudfil till utsändningsenheten där hans knasiga spår är med. Detta har folk hört av sig till mig om, att så där kan man inte göra. Man kan inte smuggla ut ett radioprogram på det här viset, men det kan man absolut. Men systemet bygger naturligtvis på trovärdighet, så att skulle du göra en sån sak så åker du åt helvete sen liksom.
Det gör du.
Och det gör han också.
Det gör han också. Ja. Finns det som ljudbok inläst av dig?
Precis så är det. Jag har läst in alla tre delar och de finns på alla ljudbokstjänster. Det är bara att gå in på den som passar.
Vad trevligt. Blir det fler böcker nu då?
Det kommer det bli. Jag håller på med en ny idé här som jag ska gå tillbaka till min födelseort där jag växte upp i lilla Figaholm i Småland. Där här skedde en sak 1995 som jag nu ska använda mig av.
Intressant, spännande. Mm. Då har vi alltså fler böcker. Vi har tv om Småland. Mm. Nästan småländska höglandet är det ju, gisslar vi där. Och sen så har vi alltså en säsong nu till av Spår som heter Infiltratören.
Mm. Ja, den är sjuk på ett sätt, för att jag kan bara avslöja en sak där, att alltså den innehåller en sån detalj som är häpnadsväckande i det sättet att åklagaren blir så förbannad på polisens egna underrättelsetjänst så hon, eller han, kommer inte ihåg vem det är, beordrar alltså en husrannsakan på underrättelsetjänsten. Polisen ska liksom stövla in på polisens kontor och göra en husrannsakan, och det går ju naturligtvis åt helvete. Så att den historien är speciellt.
Och det är alltså nästa säsong av Spår. Men finns det någon annan resa genom Europa, något liknande som Fleetwood? Sådär, har du några fler samarbeten på G med Skuggland och så?
Jag sitter faktiskt och klipper just nu på någonting som kommer ut i mars, tror jag. En historia om, jag kallar honom Sveriges mest okände superpolitiker. Det handlar om en person som hette Bernt Karlsson. Han var en av de tre svenskar som dog i Lockerbie-katastrofen 1988. Han var då på väg till FN-skrapan eftersom han var FN-kommissionär och skulle underteckna avtalet för Namibias självständighet 1988. Men kom ju aldrig dit utan dog i Lockerbie. När han begravs, eller rättare sagt när man har en minnesstund för honom i Folkets hus i Stockholm i januari 1989, då är de två talarna. Det är fullsatt i Folkets hus, varenda sosse du kan tänka dig, 9 personer från regeringen Karlsson är där. Den första som går upp i talarstolen är Sten Andersson, Sveriges utrikesminister. Den andra personen och sista som talar är Javier Pérez de Cuellar som var FNs generalsekreterare. Han får alltså en minnesstund som är värdig en president nästan. Och idag vet ingen vem Bernt Karlsson är. Går du till Säpos arkiv och frågar så är hela hans arkiv hemligstämplat i 70 år med hänvisning till rikets säkerhet. Honom håller jag på och upptäcker i 6 avsnitt. Och det är jävligt spännande.
Med de bevingade orden så tackar vi Anton Berg. Och återigen då, för att lyssna på detta, så är det ett abonnemang på Fördel Studios. Får ni tillgång till de här flera olika poddserierna. Och tack för att du tog dig tid här mitt i klippningen, Anton Berg. Vi får väl se, kommer jag tredje uppföljaren här då, om serie som har varit här nu om ett år eller så. Tills dess så hittar ni Anton Berg på, vad du brukar säga, Anton Berg, och skippar du H1 så blir det ingen choklad. Eller något sånt där har du fina ord, avslut i alla fall i några serier. Så med det tackar vi också ni som lyssnade. Hej!
Tack och hej!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.